Sådär, då är det äntligen dags för det allra första avsnittet av Motorcykelradion. Jag heter Thomas Jennebo och du är välkommen in i mitt garage. Jag tänkte jag skulle hålla hus här nämligen de kommande, vad kan det bli, 40-45 minuterna. För att fixa lite grann med motorcykeln så här inför vintern. Det är inte så att jag ställer undan den definitivt, men jag brukar i alla fall tvätta av den och byta olja och fräscha till den lite grann. Jag vet inte hur mycket mer det blir kört. Men idag, den 15 november, så skulle man i alla fall just nu, några mil öster om Örebro, kunna ta sig en MC-tur. Solen skiner, det är en 8-9 grader varmt och ganska vindstilla. Men om jag tittar ut genom garagefönstret så ser jag att himlen är riktigt, riktigt grå bortöver. Så att det blir nog novemberväder även idag. Och det kanske inte är det allra roligaste att åka motorcykel i. Vem vet? Vi är alla olika på den fronten. Jag ska stänga av den här fläkten här. Så det blir lite lättare med ljudet. Jag heter i alla fall Thomas Jennebo som gör den här Motorcykelradion som är en podcast. Hur många avsnitt det kommer att bli? Ja, det vet jag inte riktigt. Det beror väl lite på. Det kan bli det här avsnittet, det kan bli en himla massa fler. Det beror väl på som sagt hur många som vill höra. Och det och sånt. Jag är ju då i grund och botten, förutom motorcyklist, sedan 15 år tillbaks ungefär radiojournalist, frilansande sådan, numera har ett förflutet på Sveriges Radio, har jobbat med radio i drygt 20 år. Jobbar också lite grann som lärare i radioproduktion på Linnéuniversitetet i Kalmar. Men som sagt, frilansande journalist och sysslar då med lite grann med en del såna här olika poddradiogrejer. Det jag gör mest, det gör tillsammans med min gode vän Anders Adamsson, experternas expert, även kallad cykeloraklet. Vi gör en podd sen några år tillbaka som heter cykelradion.se. Också det är tvåhjuligt då, fast utan motor. Rekommenderar en lyssning även på den. Men idag nu då så ska det handla om motorcykelradion. Och jag tänkte att jag skulle som sagt göra ordning hojen inför vintern. Och jag gör ju inte så mycket med den här motorcykeln. Det är nämligen en Honda Transalp. Så förutom att tanka, kolla lufttrycket i däck och sådana där till vardag, så behöver man inte göra så mycket med den här typen av hojar. Ganska ospännande motorcykel, tycker en del. Men om man gillar en hoj som tar en fram dit man ska, så man kan utan vidare åka 30 mil i stöten på, alltså utan att behöva kliva av för att sträcka på benen. Man fixar dagsetapper på 70-80 mil, 60 med passagerare har jag faktiskt kört, eller 70 till och med. Ja, men då är det en perfekt motorcykel. Den skrämmer ingen, den här. Det gör den inte. Det är möjligen att jag kan bli lite skrämd ibland, för att jag är ganska kort. Jag är bara drygt 1,70. Den här är inte så jättehög, men som de flesta såna här on-off-road-hojar så är den ju aningen högre, vilket gör att om jag virrar mig in på riktigt små stigar i skogen, då kan det bli lite jobbigt ibland om jag inte ser upp var jag sätter fötterna. Men jag virrar mig sällan in på sådana små smala stigar. Däremot grusvägar är fantastiskt roligt att köra med en hojen. Liksom även helt vanliga asfaltvägar, allt från motorvägar till lite mer sunkig standard på beläggningen. Nåväl, det här programmet då ska handla om att jag en dag i somras besteg Europas högsta slagghög. Och hur jag kom dit. Det kommer att handla om de däck som sitter på den här motorcykeln. Jag har testat nya däck nämligen. Och så ska jag också ta och dissekera den här grunkan som vi kallade Vendela under semestern. Jag skaffade den precis innan vi drog iväg till den där slagghögen. Det är en TomTom Rider 2013 års modell, alltså en GPS speciellt gjord för motorcyklar. Återkommer till TomTom. Börja med att ge rent den här motorcykeln. Och då kan man ju fundera över egentligen när man ska höststäda eller vad man nu kallar det. Hur man ska bära sig åt, vad man ska göra, vad man ska använda för grunker och grejer och för medel och sånt. Det finns ju hur mycket som helst att välja på. Då tänker jag så här. Att vad är en motorcykel gjord av? Vad är det för material? Jo, det är plast, det är metall av olika slag. Mestadels lättmetall, vi kan kalla det aluminium, men det finns en hel del annat också. det mesta av metallen på den här motorcykeln, den är ju lackerad. Det är egentligen bara gaffelbenen, de undre, som är rent metalliska, då man säger. Och hur svårt kan det vara att göra rent något sånt här? Alltså det här är ju, ja, nu får man väl skäll av renläriga purister, men det här är egentligen inte stort sett mycket svårare att göra rent än en bil. Eller hur? Alltså materialmässigt. Nu har jag lite vanlig avfettning. För en gångs skull, jag kör oftast under sommarhalvåret utan, jag brukar bara tvätta av mig lite. Sånt som jag har, såpa går ju kanoners. Idag kostar vi på avfettning för vi skulle göra lite ordentligt då, som sagt. Jag vet ju inte när det blir körning härnäst och jag vet ju inte riktigt hur länge den kommer att stå. Och då kan det vara bra. Oh! Var slut. Det var bara slut kvar i den här pavan. Ja, ja. Ja, men så där då, vi sprayar på lite på bakfälgen här, kan vi ta lite extra duttelidutt. Ja, men det där får duga. Det är inte så skitigt. Alltså det som har hänt här sen sist jag tvättade, det var att jag tog en sväng till och från Kalmar härifrån. Det blir 70 mil tur och retur. Och hade väl lite otur, kan man säga, med vädret på hemvägen, för att jag hade hittat en fantastisk grusväg med hjälp av min TomTom Rider som ledde mig på vägar som jag aldrig skulle ha reflekterat över. Och när jag njöt som bäst av denna underbara grusväg så började det regna naturligtvis. Och det var inget vanligt regn, det var ett riktigt sånt höstruskregn. Så det mesta skiten här, det är egentligen grus, alltså vanlig smuts. Ja, det blir väldigt fint det här, jag tycker. Vatten, såpa i det här vattnet idag och en diskborste. Så jag bara tvätta av lite grann så här. Åh, så fint det blir. Den här motorcykeln, den fyller 10 år nästa sommar. Den har inte gått så himla långt. Den har gått 5358 mil. Det är inte så himla mycket på de där åren. Men det beror på att under några av de här 10 åren så stod den väldigt mycket still. Det var jag på byggde det här huset som jag är i vars garage är just nu då. Så att de somrarna var väl egentligen 3 eller 4 somrar, kan man säga, som det inte blev så där jättemycket hoj åka av. Men har vi tagit igen nu? Nu är vi tillbaka på banan igen, precis som det var tänkt. Okej, vi börjar med däcken då. Jag har ju kört med, alltså däck förresten, det kan man ju prata om hur mycket som helst med folk. Och en del, det är så känsligt kapitel, alltså vad man har för däck. Och ofta så handlar det om, ja, det har ju med liv och död att göra i och för sig, men alltså när man diskuterar däck med motorcyklister så är ju folk så oerhört kategoriska, kan jag uppleva. Så att de däcken jag körde med fram till precis nu i somras har jag varit väldigt nöjd med, den typen av däck på den här motorcykeln. Men man kollar på forum och sånt, så har de väldigt många inte varit nöjda. Och de har då uttalat sig i ganska skarpa ordalag om hur ruttna de däcken var. Så att, ja, då var det väl något fel på mig då, som gillade de där Michelin Sirac-däcken som jag envisades med att köpa hela tiden till den här och åka på. Det säger väl kanske en del om hur jag kör då, men jag tyckte inte de var dåliga för 5 öre. Jag tyckte jag skulle inte ha använt dem så himla mycket. Så jag bytte hela tiden till Michelin Sirac. Det enda som jag då inte riktigt så där gillade fullt ut med de däcken, och det hade väl att göra med hur jag kör. Alltså, när jag åker ensam så blir det ganska mycket småvägar, för jag tycker sånt är roligt, och rätt mycket grusvägar. Och den här motorcykeln Transalpen är ju helt fantastisk till sånt. Och då, på det sättet som jag kör motorcykel på grusväg, för jag är ingen sån rallykille som åker med breslad hela tiden, men däremot i öppna fina svängar så är det otroligt läckert med lagom löst grus och få slå på en sån breslad under kontrollerade former. Jag har sagt, jag är ingen enduroåkare så då. Men lite sköna, lite skönt ställ i kurvorna, det gillar jag. Och det funkar kalasbra med Sirac-däcken. Däremot när hustrun är med, vilket hon är ganska ofta, åker, då blir det inte så mycket grusväg av olika anledningar. Framförallt blir det inte grusvägskörning på det sättet. Och det är en ganska uppenbar anledning varför det inte blir det. Det har inte att göra med att det är min fru, utan det har att göra med att i alla fall tycker inte jag det är så himla lätt att köra med bredställer och ha två personer på en hoj, alltså med passagerare. Så därför så kände jag lite grann att när man åker mycket asfalt, som det då blir på långresor och sånt, med de där Siracen, så att de blir, alltså en sväng ner på kontinenten, så är de ju ganska, de blir ganska platta, så slitbanan, alltså de slits rätt rejält. De är inte i första hand gjorda för asfalt då, utan mer grus än asfalt, även om de funkar jättebra på asfalt. Så därför tänkte jag, när det blev aktuellt att vi skulle dra iväg på en längre tur neråt Europa den här sommaren, att eftersom då bakdäcket, och sen visade det också vid närmare eftertanke att även framdäcket var ganska ankomna, så att då tänkte jag att jag testar något nytt, lite mer asfaltbetonat då. Så att efter moget övervägande och lite sånt här då, testläsande och koll i olika bloggar och sånt, så kom jag fram till att Michelin Anarchy 3 skulle vara det perfekta valet för den här typen av motorcykel, på det sättet som jag använder den. Sagt och gjort, till Bobos däck i Stora Mellösa, inhandlade ett framåt bakdäck, kommer inte ihåg nu vad det kostar, men det var inte så fruktansvärda pengar. Det här programmet är inte sponsrat av någon, men Bobo är bra att ha att göra med, om man säger så. Och han ligger väl bra till i pris. Numera så tycker jag det är bra med att de flesta vettiga handlare, däckhandlare och andra, de har koll på internetpriser och sånt. Så att man behöver inte förlora så himla mycket på att handla där man bor. Om man nu tycker att det är en förlust att ha en person som man kan återvända till ibland och snacka med om någonting inte blir som det ska, eller ja, du vet, det där, den personliga servicen. Och eftersom jag inte håller på och byter däck själv då, även om det kanske inte är raketforskning vi pratar om, så är det rätt skönt att ha någon som man kan surra lite med, och blir det något som inte är som det är tänkt, så är det lätt att få det fixat i så fall på nolltid. Så därför handlar jag av Bobo i Stora Mellösa. Nåväl, Anarchy 3. Ja, det första man kan säga om de däcken, de är gjorda för den här typen av motorcyklar, alltså äventyrshojar. Jag tror de sitter som original också på en del av BMWs större modeller. De ser ut som vanliga landsvägsdäck, alltså Siracen, det var ju mer nabbar kan man säga, tydliga sådana klackar. Här är ju som vilket landsvägsdäck som helst, med ganska grovt utskurna skåror, lite sådär kors och tvärs. Va? Men det är inga riktiga klackar i mönster, det kan man inte säga. Och den allra största skillnaden jag fick på de däcken, som jag märkte då när jag kom hem med hjulen och satte på dem på hojen, och när jag skulle flytta runt motorcykeln i garaget. Jädra vad lätt det rulla. Alltså det var som påtaglig skillnad. Va? Det var som att det blev nedförsbacke i garaget. Så det var ju den första liksom omedelbara känslan, att det rullade väldigt lätt. Och den känslan, den hängde i sig sen även ute på vägen. Att de här däcken rullar väldigt lätt jämfört då med de som jag åkte med tidigare. Och en annan stor skillnad när det är ett däck då som är mer, ska man säga, ja, homogent, eller alltså det har ju inte de här mönsterklackarna, det är ju att det inte är så svajigt, va? Så att det är en betydligt direktare styrrespons än vad jag hade förut. Så det var en ganska stor skillnad. Så att plötsligt så kändes ju motorcykeln mer som en landsvägsmotorcykel nästan än en sån här upprätt sittande grusvägslimousin. Så det var jag rätt nöjd med. Hur var de att köra med då? Ja, alltså, de här däcken har ju nu rullat 400 mil drygt, när de har rullat nästan 500 mil. Och ja, nu kan vi börja skönja på bakdäcken att det inte är helt runt, men det är definitivt inte platt, men det har, alltså, det är lite då aningen tillplattat på slitytan där mitt på själva, ja, där man kör, du fattar. Men annars är det syns knappt på att det är använt, för alltså det är väldigt, det har slitits väldigt lite. Och jag tror att de har väl blandat olika gummiblandningar i de här däcken, så att det är mjukare gummi på sidorna och hårdare i mitten då, där man kör. Så tanken är väl att man ska ha bra grepp i kurvorna, men att det inte ska slitas ner till suddgummi av det direkt när man kör rakt fram, vilket man då ofta gör, tror till det, även om man åker kroka vägar. Man är också en vanlig motorcyklist, det är inte alls de där nerläggen som det blir frågan om på bana. Så är det ju. Så att man sliter ju däcken mest i mitten. Nåväl. Det om däcken då. Jo, jag är jättenöjd. Hur funkar de på grus? Det kanske du vill veta om, eftersom jag då kör en hel del på grus. Ja, jag måste säga att jag tycker inte de är så där otroligt mycket sämre. Det är klart att det kanske inte är riktigt exakt samma grepp som de här Siracken var när de var nya. Men å andra sidan, då var det så mycket grepp på dem, så att ja, de är min inte allt för avancerade körstil, men som ändå gillar en och annan långsladd. Jag fick ju jobba lite för att ställa upp hojen i de snygga sladdarna, så att ibland gick det nästan lite för fort för att man skulle kunna njuta av uppstället, om du fattar vad jag menar. De här däcken, de är ungefär som Siracken var när man hade kört några hundra mil och slitit ner de här topparna på nabbarna, ska säga. Så att det är bra grepp, men det går att få och släppa, men det släpper med full kontroll, om man säger så, på grusväg. Så att jag är jättenöjd, och tanken, filosofin bakom de däcken, det var väl typ att de är gjorda för att gå 80% på asfalt och 20% på grus. Ja, hur de nu tänker däckteknikerna när de tar fram en sån filosofi och försöker göra däck av det vet jag inte. Men det funkar i alla fall. Jag är nöjd. Jag är jättenöjd. Nå, hur var det då med Europas högsta slagghög, kanske undrar? Jo, den ligger... Det är egentligen två stycken. De ligger i staden Lens i norra Frankrike på gränsen mot Belgien. Så vi körde, ja, i och för sig då, vi drog ju kanske inte den närmaste vägen från Örebro-trakten dit. Vi började med att åka till Dalarna och hälsa på en kompis till min fru. Levde lite så här fäboliv nästan, men några dagar. Och sen så drog vi då E45-an söderut. Från närmsta bebyggda plats, det var väl Malung. Och sen så via Torsby, Sunne, söderut, Säffle, Vänersborg och så Göteborg då. Och färjan över till Kiel. Och det var ju som vanligt på den där färjan. Det är upphetsande, funkar rätt bra. Man får ju sköta sig själv rätt mycket, i alla fall när vi kom. Man ska spänna fast hojen i de där spännbanden på golvet där, men vet man inte riktigt hur man ska göra, så det är bara att fråga någon. Det går ju en massa gubbs där som man kan få hjälp av, så att det är ingen större grej. Jag ställer hojen på sidostödet, lägger i en växel och drar åt under remmarna. Så brukar det stå kvar. Sen från Kiel då och söderut så hade vi bestämt oss för att vi ska köra småvägar, och det är här som Tom-Tommen kommer in. För den var ju helt nyinköpt inför det här evenemanget. Och den kommunicerar ju då via, alltså, röstinfo, det är, ja, som vilken GPS som helst. Det är kartbild som rör sig, så man vet var man är. Och sen en röst då som säger vart man ska. Och lite pling och plong när det är, ja, fartkameror eller andra järnvägsövergångar eller sånt där som man ska vara uppmärksam på då. Och jag hade väl, jag läste väl bruksanvisningen, det gjorde jag. Så hade väl en hum om vad jag skulle trycka på, men helt kortfattat kan man säga, vi gjorde så här, vi visste ungefär vart vi skulle på dagarna, vart färden skulle ta slut varje dag. Så då knappar vi in slutmålet och sen så valde vi undvik motorvägar som alternativ. Vilket var ett fantastiskt roligt val, för att vi brukar ju försöka undvika motorvägar när vi åker motorcykel, men plötsligt så blev det mycket, mycket lättare att veta var man var och vart man skulle. Jag kan säga att i Holland och Belgien, och även i norra Tyskland, när man undviker motorvägar så är man ju på väldigt många ställen där man måste hitta för att veta vart man ska ta vägen. Det, bitvis så var det liksom ett vägbyte, var det 1600 meter kändes det som. Så att den här rösten som vi förut döpte till Vendela, hon jobbade på hela tiden och upplyste om att vi skulle svänga höger eller vänster eller rakt fram i rondellen. Och det hade aldrig gått och hittat de där vägarna med hjälp av en vanlig karta och försöka skriva någon slags roadbook varje kväll och sen ha den framme då vid styret och köra, för att det var ett otroligt kul sätt att åka motorcykel på. Så att, har du inte testat och kört med en riktig GPS någon gång så kan jag rekommendera det. Hur jag fick in rösten i hjälmen? Jo, det finns ju, man kan göra olika sån här grejer, du vet. Det finns att köpa. TomTom Rider, den har ju en blåtandskoppling då, så att det går att koppla den. Ja, sen kan man koppla in telefonen, eller som jag gjorde, jag köpte ett vanligt sånt där blåtand headset, eller egentligen till telefon, två proppar och en sladd. På blåtan, och propparna, de sitter ju bra i öronen även under hjälmen. Funkar också lite grann som hörselproppar. Och så pratade Vendela vänligt men bestämt. Vid nästa avfart, sväng höger. Ta färjan, du vet så. Ett tips då för dig som är på väg söderut och kanske har kommit med färjan till Kiel. Hamburg är ju en riktig flaskhals som man ska igenom under tunneln under Elbe där. Så där är det ju svårt kanske att helt undvika motorvägar, så kan man väl säga. Det går. Men ett tips där, det är väl att ta färjan över Elbe. Alltså en bit väster om Hamburg. Elbenfärre tror jag till och med färjan heter. Så att det går lätt att söka på vilket kartprogram som helst och hittar du den där. Vad kostar det? 6 euro att åka över, tror jag. Det kan vara jäkligt mycket kö där ibland. Men som motorcyklist, du vet ju hur det funkar. Man smyger förbi helt enkelt. Svårare än så är det inte. Så hamnar man längst fram. Jag är en försiktig natur när jag är ute och åker. Jag håller inte på att köra förbi när det står still i kör på motorvägar och sånt där i onödan. Gör inte det. Men i såna där ställen så då brukar jag kunna glida förbi. Och om inte annat så kommer det förr eller senare någon annan motorcyklist. Så kan man haka på där. Så. För det där är lite olika i olika länder. Hur man uppskattar att motorcyklister tar sig förbi bilkör. Det bästa tror jag var med om i den vägen, det var i Spanien, som vi på gränsen mellan Spanien och Frankrike blev fast i någon kö som liksom aldrig tog slut, och det var jättemäckigt. Men där när bilisterna upptäckte att de hade en motorcyklist bakom sig, då gick man åt sidan jättelångt, och om nu motorcyklisten som var jag var lite trögfattad, så vinkar man helt enkelt fram den här personen, så där flyttade sig hela den extremt långsamt gående kön till höger så att man lätt skulle kunna ta sig förbi sin motorcykel. Så det är bra. Det är inte överallt det funkar så. Vi tog oss i alla fall ner till Lans via småvägar. ibland där i, på några ställen i Belgien så var det så mycket småvägar och så mycket stopp och trafikljus så att för att komma någonstans då så fick man ju helt enkelt skita emot att inte köra motorvägar. Då fick man ta en timme på motorvägen då. När det liksom blev för lusigt tempo. Men som sagt, annars är det ett väldigt trevligt sätt att åka motorcykel på de här landsvägarna. Man kommer in i småbyar, småstäder. Det är billigt att käka och det är bra alltså, överallt. Även sådana här typ gatukök och fik och sådana. Jättebra mat. Så att det... Och ganska billigt. Det är inte så där superbilligt att käka på de här autobangrillarna. Om man säger så. Och bensinmackar och annat. Men det där gör man lite som man vill. I Lans så finns då förutom Europas två högsta slagghögar efter en kolgruva som klappade igen där på 80-talet någon gång. Det har funnits där över 100 år. Så finns där numera ett museum. Man skulle satsa på den där regionen och för den har inte haft det så kul alltid. Om man inräknar båda världskrigen så kan man ju förstå. Särskilt första världskriget som västfronten gick ju fram där. Så att den här staden Lans, den var ju bombad till grus. Rejält kan man säga under första världskriget. Men hur som helst, då den här regionalpolitiska åtgärden blev att man byggde en filial till Louvren. Så det var egentligen vårt huvudmål, åka dit och kolla på det där helt nybyggda fräcka museet. Bodde på ett litet, ganska skabbigt hotell får man säga att det var. Men trevligt ändå då. I Lans några nätter, det var inte så jättedyrt, det var inte så jättebilligt heller. Men det var klart överkomligt i alla fall. Museet var fantastiskt. Slagghögarna var helt grymma. Självklart var jag tvungen att ta oss dit och klättra upp. I alla fall jag var tvungen att klättra upp på toppen. Eftersom jag bor inte så långt ifrån en av Sveriges högsta slagghögar, Kvarntorpshögen, så kände jag bara att jag måste ju kolla hur en fransk dito ter sig. Den franska är brantare, så kan man säga. Inte så spännande som Kvarntorpshögen, men utsikten var ju vidunderlig. Och mat och käka i den där delen av världen, ja... Vi åt ju musslor med pommes frites. För det är liksom ett sånt hörn av världen där man är duktig på sånt. Kan rekommenderas. Så att det var en riktig höjdare. Okej, vi går vidare då. Från musslorna till själva motorcykelåkandet. Tillbaka då, hem igen till Sverige från Lans. Det var ju samma sak där. Vi visste ungefär när vi borde vara hemma och så räknar vi ut. Ja, men då blir det så här många dagsetapper då. Vi behöver inte köra mer än runt 30 mil om dagen. Och det är ju skönt att inte ha längre dagsetapper. Särskilt inte som man då som vi väljer småvägarna. Så vi börjar med att dra till Calais för att kolla läget där. Inte så ofta man har varit mitt i en slager, eller hur? Calais var ganska ospännande så, men det är kul att ha varit där. Och sen så följde vi kusten och vägen där, alltså den är ju jättetråkig. För man fattar ju inte att man åker efter Engelska kanalen. Man ser nämligen inget hav, så att den påminner på det sättet lite grann som att åka E22 söderut mot Kalmar. Man fattar ju liksom av vägskyltar och sånt att det finns ett hav och en skärgård utanför, men man ser ju ingenting av det. Så var det där också. Vendela då, TomTom, GPSen funkade alldeles utmärkt. Där någonstans, några mil söder om Calais, det var enda stället på hela den här turen som var på drygt 300 mil, där vi blev lurade, eller jag blev lurad. Typ tredje avfarten i en rondell skulle jag ta, och det gjorde jag. Och det var inte helt rätt, för att den vägen, den tog slut efter ungefär 500 meter på en stor grusig vändplan där det stod några långtradare. Okänt ursprung. Så att det var inte rätt helt enkelt. Det var enda gången som Vendela lurade oss, annars så var det klockrent hela vägen. Jag blev ju lurad någon gång, för det ibland är det svårt att veta. Ja, men det var en sån här rondell med massvis med avfarter. Jag skulle ta den. Typ, vi säger fjärde då, igen. Och så En, två, till så fjärde. Men vad fasen, nu kommer vi tillbaka därifrån vi kom, tänkte jag, tog den tredje. Och just när jag tog den tredje insåg jag, ja, men är du dum i huvudet, Jennebo? Alltså, du kommer inte tillbaka på samma väg, men du kommer tillbaka. Alltså, du kunde inte svänga vänster, du var tvungen att runda rondellen. Okej. Så då. Så då fick man köra en bit på en större väg innan gick och vända och komma rätt sen igen. Men man kan säga det står 1-1 där då. Vendela lurade mig en gång och jag lurade mig själv en gång. Det som har varit lite meck med den här Tom-Tom-riden då, vi ska avsluta kapitlet med den, det upplevde jag igår. För att då när jag, som ett steg då i att avsluta MC-säsongen mer så officiellt, så var det att plocka in en del grejer från garaget. Så tänkte jag, men tar in GPSen och... så hade jag fått någon mejl om att det hade kommit någon uppdatering som gör att den ska starta snabbare. För den är lite seg när man slår igång den. Har varit lite seg att hitta satelliten, men nu har de gjort en uppgradering så att den ska gå mycket fortare. Så den där skulle jag tanka ner, vilket jag gjorde. Och sen så... den har ju såna här fria kartuppdateringar i livstid. Så länge man äger den, så länge den håller, så får man... 4 gånger per år kan man hämta en ny karta. Så tänkte jag ladda ner en ny karta också. Jag stod och tuggade en stund, men det funkar ju bra. Och sen så skulle den där då, det här programmet som hör till, så skulle den då ladda över den nya kartan. Och vad händer då, tror du? Den laddar ner allting och gör backup och hela köret, och sen tar det bara stopp. Därför att det fanns för lite minne tillgängligt i min TomTom Rider. Jag tänkte, men hur har det gått till? För jag lägger ju inte in, alltså den innehåller ju inget annat än där den innehöll från början. Men då med hjälp av det här programmet så kunde man ta bort överflödiga filer. Så jag tog bort 38 stycken språkfiler. Jag behöver inte ha manligt, kvinnligt på rumänska eller nederländska eller ens engelska. Det räcker med de två svenska rösterna, varav jag kör en. Så, och lite sånt annat smått och gott tog jag bort. Till slut var det bara kartan och något grundprogram kvar, men det var fortfarande för lite minne. Och där kände jag att jag blev lite matt helt enkelt. Så att jag återställde hela rasket. Men det verkar som att den nya kartan har gått in på något sätt. Det kan ha att göra med att jag använder en Mac-dator. Jag bara lutar åt att det är där någonstans som det har strulat lite grann. Så att även efter den där uppgraderingen som kändes lite så där när jag gjorde den, så funkar min TomTom Rider. Och jag hoppas att den har fått en aktuell och färsk karta också då. Ja, nej men... mycket, mycket snack och liten verkstad. Eller vad säger man? Fast jag har ju tvättat hela hojen nu. Faktiskt. Den är otroligt snygg. Skulle man kunna säga. Så att jag ska väl bara skölja den här nu då. Och sen torka av den med sämskvinnet. Och sen tror jag att jag hänger på det silverfärgade tältet. Så kan den få bo där under till bli dags nästa gång. Men det kan bli före man anar. Man vet inte vad det blir för vinter. För några år sedan så var jag ett par kompisar väg på Lucia och drog till Laxå för att käka hamburgare. Bara för att. Alltså på motorcykel då. Bara för att det gick att göra. Det var väl som idag, ungefär 7-8 grader varmt. Då. Och lite så. Så att man vet inte. Det kan bli en tur till Lucia. Det kan bli en... tur till jul, eller också dröjer till framåt mars, april nästa gång. Svårt att säga. Hur länge dröjer innan det blir dags för motorcykelradion igen? Ja, det har jag ingen aning om, men förhoppningsvis inte allt för länge. Hör gärna av dig om du vill ha mer. Det går ju att lämna kommentarer på hemsidan eller skicka ett mejl. Då kan du skicka till... vad ska vi hitta på för mejladress? Brum brum. Är inte det bra? Det är töntigt. Det är lite lökigt till och med. brum@motorcykelradion.se. Det får bli den officiella mejladressen, tycker jag. Och ja. Nej, men till dess, ta det lugnt. Ha det bra. Har du några bra tips om vad vi ska snacka om nästa gång, så kan du höra av dig med det då. Eller bara synpunkter på vad du tyckte om den här motorcykelradion. Jag hoppas det inte var allt för surrigt bara. Men det är vi knuttar vana vid att det surrar en del. Eller hur? Bra, hörs. Ha det. Och du, om vi inte skulle höras innan, så god jul. Va? Nej, jag har bara spelat in en podd. Motorcykelradion.